Spirit, spirit, curious. 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 Hej Emma.
Hej Jose.
Nu sitter vi här på Lamp tillsammans.
Så fantastiskt att få sitta här tillsammans.
Ja, och till alla er som lyssnar, välkomna till avsnitt 2 av Spiritorious podcast.
Välkomna hit. Ja, men vi sitter som sagt här på Lamb och har precis avslutat en annan intervju. Och sitter liksom kvar i den härliga energin.
Åh, herregud, vilken fin energi det blev i det här rummet. Mm. Och det är ju något så speciellt med att man får ses på riktigt.
Mm.
Och jag är så lycklig att du är här nu.
Och att vi får ses. Här.
Ja, för vi ses ju inte så jätteofta ändå. Så det är så underbart att du är här nu. Och du kom där på Drottninggatan gående och bara ropade mitt namn. Och jag bara,
hallå!
Hej! Nej, men gud vad sjukt. För det hände ju liksom aldrig att man springer på dig
eftersom
du inte bor här.
Nej, det var fint.
Det var ett moment för oss.
Ja, det var det.
Det var ett moment. Men ska vi presentera dagens gäst eller?
Ja, men ska vi också börja med att tacka för
ja, det börjar vi med.
All respons och alla lyssningar och hejarop som vi fick från första avsnittet med Nina.
Men vi är så glada att ni lyssnar och vi älskar ju Nina. Vi tycker ju att hon är så inspirerande. Mm. Vi skulle ju kunna, alltså, hon kommer ju komma tillbaka i podden. Så att om det är så att ni har någonting mer ni vill fråga Nina, så säg till oss så hon kommer komma tillbaka. Så att vi vill prata mer med henne. Och vi kommer också att lägga ut vårt eget favoritrecept på kakao. Ceremoniell kakao på Instagram. Så håll utkik efter det. Och om ni inte har lyssnat, in och lyssna på Nina. Okej, men nu då?
Ja, men nu. Dagens gäst, Frida Westerdahl. Spiritarius. Frida är ett medium. Hon är kundalini-yogalärare, meditationslärare. Hon är också skådespelerska. Och sen har hon coaching i andlig och personlig utveckling. Och man hittar henne också via Instagram, där hon också lägger ut mycket kurser och håller i retreats och workshops och så.
Ja, och alltså, vilken otroligt underbar person. Mm. Det var ju helt magiskt att få sitta i hennes energi. Och då när vi gjorde den här intervjun med Frida så satt vi alla tre på Zoom. Och jag tror att jag nämnde det också i början av avsnittet att det känner man inte. För vi känner att vi sitter tillsammans. Det var som att säga, det var som en typ som en spiritual transmission hela det här samtalet. Och det var som att vi bara gick in i typ en trans och bara lyssnade på hennes fantastiska röst. Och det är svårt att beskriva. Så vi hoppas att ni ska också få komma in i den här samma, det här modet av att vi hade totalt öppna hjärtan.
Mm.
Det var sån otrolig närhet och det är någonting med hennes röst tror jag.
Ja.
Hon är ju som en ängel.
Mm.
Och vi hade ju tänkt från början då att vi skulle prata jättemycket om änglar. För både jag och Emma älskar ju änglar.
Ja, det var våran plan att vi skulle prata om änglar. Och hon skulle få beskriva ärkeänglar. Men som sagt, vi hamnade lite grann i ett annat spår. Vi pratade också om änglar.
Det gjorde
vi. Lite grann mot slutet.
Samtidigt så känner man att det blir ju alltid som det blir i de här avsnitten.
Som det ska bli.
Som det ska bli. Mm. Och det är det som är så fantastiskt också, att samtalen bara leder någonstans. Man kanske inte alltid vet riktigt vart vi är på väg innan. Och så bara, det är bara att följa med.
Mm. Så det blir ett väldigt vackert avsnitt om andlighet och spiritualitet.
Precis. Vi får höra om Fridas historia och hennes väg in i den spirituella världen. Och hon beskriver det så otroligt poetiskt också. Så att jag skulle nästan rekommendera er att bara, men kanske typ så här, sätta er lite avskilt på ett meditativt, där ni liksom kanske gillar att sitta och meditera, tända ett ljus, kanske gå en promenad i naturen samtidigt som ni lyssnar på det här. För att det är nästan som en meditation i sig, att höra hennes röst.
Mm.
Och som att få en ängla transmission.
Mm. Men jag tror att vi släpper in Frida.
Ja, nu släpper vi in Frida, dagens gäst, Frida Westerdahl. Varsågod. Välkommen till Spiritorious podcast, Frida Westerdahl. Så underbart att ha dig här.
Ja, tack. Så underbart att få vara här.
Oh, det är så härligt och vi känner liksom din energi här genom skärmen. Vi sitter ju på tre olika håll idag och spelar in, men det känns ändå som att vi är på samma plats, måste jag säga. Jag bara känner att vi alla ändå är tillsammans. Det är så härligt. Idag tänker vi att vi ska fokusera ganska mycket på änglar. För vi båda två, vi är så fascinerade av änglar och har båda känt en väldigt djup koppling till änglar under många år. Och du har ju också en väldigt stark koppling till änglar och du jobbar ju mycket med dem som guider också. Jag tänkte att först att du bara skulle få bara presentera dig lite. Vem är du och vad gör du i världen?
Ja, ingen liten fråga.
Ja, men precis. Den lilla snäva frågan.
Ja, precis. Men vad spännande att du får prata om änglar. För det är ju inte så ofta jag gör det ändå. Fast jag jobbar som medium. Mm. Och de som kommer med det intresset är ju oftast väldigt specifika med att det är det som de vill prata om. Så att jag jobbar ju som medium mestadels numera. Mm. Jag utbildade mig 2015-2016. Jag jobbade innan det som skådespelare i alla år. Och ja, gick scenskolan och sen jobbade här i Stockholm med det på teatern. Och, eller på Dramaten och Stadsteatern. Gjort någon produktion på cirkus och så. Och mitt andliga intresse blev starkare och starkare. Och till slut så liksom började det kallet ta över mer och mer. Och vi pratade om Eckhart Tolle innan vi satte på den här inspelningen. Han var också inkörsporten för mig. Mm. I att jag läste En ny jord. Många långa år av andligt utövande ledde fram till att vilja ägna mitt liv åt det. Och jag kan ärligt säga att jag lämnade över mig utan att ha en plan. Mm. I att, ja, ske Guds vilja. Mm. Var ska jag ta vägen? Visa mig och led mig dit där jag ska vara. Så jag tycker om att leva så. Så får det bli det som det visar sig bli. Och ibland kan man ju bli guidad tydligt kring att leda hitåt. Eller nu vill jag verkligen det där. Nu är det dags att ta nästa steg. Och ofta är det en mycket mjukare väg än så. Jag är inte så passionsdriven idag som jag var när jag var skådespelare. Och jag tycker att det är en enorm befrielse. Mm. Att ofta inom andlighet så kan vi vara väldigt påverkade av USA. Som där är mycket follow your passion och så. Och att man ska hitta sin passion och sen ska man göra allt för den passionen. Och man ska liksom inte låta någonting stoppa en och så. Och jag har ju verkligen levt så. Mm. Och jag märkte att jag inte alls mådde bra av det. Jag har en väldigt passionerad sida och jag kan ha haft en dragning till allt eller inget och sådär. Men för mig kändes det bara så fördummande och så förminskande av allt det fantastiska i att vara människa på alla plan. När man bara ska hänge sig åt en enda passion, en enda dröm, en enda mission. Och istället leva med en bred, stor palett med många färger. Och i perioder ägna sig mer åt det och djupdyka i den blåa färgen och sen blanda till lila. Och liksom.
Ja.
Jag trivs att tänka så, att leva så, att coacha på det sättet till andra. Att släppa det här grandiosa och börja leva innerligt här och nu. Mm. Bejakande med det som är i det som vi tycker om. Och att inte behöva jaga den där ultimata slutmålet eller den ultimata lyckan. Utan börja bredda landningsstället och verkligen se nyansrikedomen i stillheten.
Det är så fint att du säger det, för vi hade pratade med en annan gäst för någon vecka sedan som också pratade om det här med den breda paletten och tycker det är så fint att vi behöver inte sätta labels och etiketter på vilka vi är och vad vi gör i livet, utan vi kan göra allt eller lite eller mycket eller någonting just nu och någonting mer sen.
Ja. Och vad glittrar i dina ögon när du säger det?
Men jag tror också att jag har varit så inställd på det innan.
Alltså att okej, nu valde jag den här vägen, nu blev det så. Det är liksom, det får vara okej, eller?
Ja, men det är väl den gamla tidens sätt att se på det. Att det stod i telefonkatalogen vad man hade för titel och så var det inget mer med det på något vis. Om man förenklar lite. Att man var sitt jobb och att man kanske stannade och var trogen och lojal hela sitt liv i både relationer, i vänskap, i gällande en plats, gällande ett hem och gällande vad man sysslar med. Vi kanske har varit väldigt så att säga, privilegierade i vår generation att få tänka större. Mm. Och att vi får många, många chanser att prova och tänka nytt.
Ja, det tänker jag ofta på, att det är ett sånt privilegium som vi har. Och det är liksom helt, det är ju helt magiskt om man tänker bara på, om Emma till exempel, vår farmor. Tänk att, alltså, men hon, för henne fanns ju det inte på världskartan att hon skulle kunna göra någonting sånt här. Alltså så här, och det är så underbart att man har öppnat upp för det också. Att vi har ju den här möjligheten. Och att ha hittat att, och sett att vi har den också. För jag tror många kanske fortfarande som du beskriver det, som jag också bara, men nu har jag utbildat mig till jurist. Ja, ja. Ja, det var ju kanske inte var så himla kul. Få klättra på den stegen då. Och sen så var det det. Men att bara kunna se, bara lite grann explodera. Och få vara en så här lite hybrid. Bara, alltså det är så fantastiskt. Och verkligen också någonting att vara så otroligt tacksam för. Att man får. Och att det går.
Jag var också lite nyfiken nu när du berättade lite grann om din resa och så. Har du alltid känt att du har haft mediala förmågor, alltså sedan du var yngre och sådär?
Egentligen inte, för jag förstod inte alls vad det var. Jag skulle snarare ha kategoriserat det som dåliga egenskaper i att vara för inkännande och ha spröten långt där ute och inte kunna sätta gränser, bara det man idag kallar HSP eller hypersensitiv eller något sånt. Liksom jag såg inte då att det fanns information att få i det eller att det kunde vara till gagn för någon eller för mig själv heller. Och jag såg och upplevde och hörde ibland saker och ting. Men det finns i min familj och släkt vissa psykiska sjukdomar, så att jag valde att inte berätta om det här, för jag hade aldrig hört talas om att man kunde vara medial. Jag hade ingen koppling till något sånt överhuvudtaget, bodde på en liten ort på landet och det var ganska snävt, ganska litet utbud av andlighet. Jag skulle nästan säga inget utbud förutom kyrkan.
Mm.
Och där pratar man ju absolut inte om medialitet liksom. Inte gjorde man det då i alla fall på det sättet. Jag var nog ganska rädd faktiskt att jag hade tendenser till psykisk sjukdom.
Mm.
Men det var fantastiskt att under gymnasiet och så började jag intressera mig själv för det. Och började läsa mycket böcker och intressera mig för det som man mest pratade om som parapsykologi då. Och intresserade mig mycket för österländska filosofier också. Om hinduism och buddhism redan då. Och sen så hade jag lite glapp där jag inte höll på med det här alls. Och inte hade några upplevelser. Men jag träffade en hel del mediala personer längs min väg. Och fascinerades över vad de kunde. Och så. Men jag kopplade aldrig att jag skulle kunna. Eller att det fanns i mig eller så. Och under ett antal år så åt jag psykofarmaka. Och då var jag också väldigt okänslig.
Mm.
Jag kände inte av någonting. Det kom sen när jag började utöva meditation mer på djupet. Det var då som det liksom landade mer och mer. Och jag började läsa fler och fler böcker. Och såg på det okända på tv också. Jag tyckte att det var helt underbart. Jag kände mig så hemma där och så.
Vi håller på och utforskar andlighet och spiritualitet med den här podden och är så liksom nyfikna på olika infallsvinklar och hur människor vi möter ser och vill definiera andlighet. Hur skulle du vilja definiera, eller vad är andlighet för dig?
Ja, jättespännande, öppen, stor fråga. Befolkningen i USA har en vacker filosofi som jag läste. Och vilken stammelse det kommer från det vet jag inte. Men bilden är underbar tycker jag. Det här, dels att roten och kronan på ett träd är lika stora och behöver vara lika stora för att trädet ska vara i balans. Vilket ju är fantastiskt när vi ser en stor ask eller så. Tänka sig att wow, lika stort rotsystem har den faktiskt under sig. Och att när vi bara liksom söker det uppåt och söker andligheten uppåt, så blir vi ju som en tall. De som faller lättast i en storm eller så, de har ju också väldigt liten krona och därför en väldigt liten rot. Väldigt lång och ståtlig stam. Mm. Men det är de som man ser med de här rotvälterna i skogen. Det är ju inte en ek med en väldig krona, eller hur? Mm. Och att börja tänka på att andligheten, enligt de filosofierna som jag läste, var att man tänker sig att andligheten är i rötterna och inte i kronan. Alltså att man vänder på det. Man menade att men kronan är ju alltid världslig. Det vi kan ta på, det vi kan se, det vi kan döma som vackert eller risigt eller så. Mm. Och det vi som vi kommunicerar med andra. Det andra är liksom rötterna som är fördolt, som ligger under jord. Som grundar oss i det som tar oss in i andligheten. Det som är våra mystiska, magiska och andliga dimensioner. Jag tycker att det var väldigt fint. En lite kristen syn på det här. Gud uppe i himlen, där uppe på ett moln. Att det är separerat från oss och något vi ska ta oss till. Och det är långt där borta. Medan i det här så är det liksom att sjunka ner i det. Och in i det. Och det som redan växer där och redan är vårt fundament. Att det är snarare det. Jag tycker att det var en... Jag visste det.
Ja, väldigt, väldigt fint.
Mm. Och att kunna vara grundad i andlighet. Mm. Det är så mycket föreställningar, flummiga liksom, föreställningar om vad andlighet är som är helt ogrundat. Och liksom kan bli lite besvärligt för den som utövar då, när man känner att man far iväg och inte liksom har någon hemvist någonstans. Mm.
Jag skulle bara vilja återkoppla till det du sa med kronan och roten och det där. För att jag tänker så mycket också på det med feminin och maskulin energi också. Och att du har sagt lite grann att liksom den maskulina energin har setts lite som det här the mind och liksom de övre chakrarna. Medan feminina energin lite grann är den lägre triangeln och sådär. Och att... Om då har det liksom ansetts så mycket finare då med den där högre chakran. Och vi ska bara fokusera uppåt på kronan och uppåt. Medan det här nere har vi liksom nästan ibland stängt av. Men det där är ju, det är precis samma sak. Det är så viktigt att både, att liksom, vi behöver båda. Vi behöver liksom det här uppåt absolut. Men vi behöver ju den nedre triangeln och de nedre chakrarna och grunda oss ordentligt. Det är ju också andligheten och spiritualitet. Nu har jag börjat försöka koppla mycket mer till, ja, från mycket till andra chakrat och så här mitt, ja, men min livmoder och försöka grunda mig där och hitta min feminina kraft, liksom min kraft som verkligen som kvinna. Liksom.
Fin reflektion. Ja. Mm. Mm. Och där sitter du, Emma, i en orange blus. Mm.
Det är faktiskt en orange långklänning.
Vad är det? Wow, apropå feminin energi, apropå att det andra chakrat ju är orange.
Ja, exakt.
Jag har ju pysslat en del med tantra och också undervisat i tantra för kvinnor.
Ja.
Endast för kvinnor i mitt fall. Och det är ju en otroligt vacker och fantastisk väg in i andligheten där kroppen är med på ett alldeles ljuvligt sätt. Det blev en naturlig förlängning efter allt utövande av kundaliniyoga, att jag tyckte att det fattades. Jag saknade det jättemycket, att den vackra och romantiska och sensuella och sexuella delen av oss inte var medräknad där. Så att då blev det naturligt att förkovra mig i tantra, och det är ju mycket djupare och mycket större och mycket, mycket vackrare än vad de flesta vet. Och där finns ju otrolig visdom för alla människor att få inspiration till att leva ett mer fullödigt liv på alla nivåer. Det handlar om att expandera med allt som är vi, där allt är gudomligt. Där det inte är någonting som är mer eller mindre fint, eller som, lite som du beskrev i de traditionellt manliga sätten att se på det. Eller sådär. Det är ju det här med att, vad är kärnan? Vad är andlighet? Och vad är andlighet för mig? Och det behöver var och en komma fram till och söka på sitt sätt. Att lyssna på de där liksom, subtila rösterna i sitt inre. Kring vad det är som lockar en inom det andliga. Och jag kom ju till först mindfulness. För jag behövde stilla stress och oro. Och en väldigt stark inre kritiker som jag hade på jobbet inom skådespeleriet. Rädslan att misslyckas och jättehöga, närmast ryska krav på mig själv. Ideal. Det var liksom en otrolig befrielse, tyckte jag. Så ledde det in i zenbuddhistiskt utövande. Och så läste jag mycket böcker samtidigt om andlighet på olika sätt. Och förkovrade mig och bara tyckte att det var spännande och så. Och så började jag väl läsa om medialitet mer och mer. Men det var den buddhistiska livsfilosofin som var navet och som fortfarande är navet för mig, i att andlighet inte alls behöver vara det minsta flummigt eller märkligt eller konstigt, och inte ett dugg handlar om att fly eller förneka sig eller att hitta sig en vacker fernissa, utan tvärtom skala av löken och komma in i hjärtat och leva sin sanning. Och intresset för det som kändes autentiskt var mitt absoluta driv. Och allt eftersom så kom jag till djupare och djupare liksom, kontakt med det som är bortom tanken. I det att jag mediterade och jobbade så mycket med det. Jag satt inte bara i meditation utan jag förde över meditationen in i mitt vardagsliv. Jag använde mantrarna och i att vi räknade andetagen och var närvarande i kroppen och gjorde de här övningarna väldigt, väldigt mycket och understundom hela tiden när jag inte var i jobbet och så behövde jag ha min uppmärksamhet där, för att helt enkelt göra mig fri från min identifikation vid det här dömande sinnet. Och jag var så intresserad av det, så att det var så enormt lustfyllt. Och det gav såna väldiga resultat. Och där är vi människor väldigt olika. Jag har haft ett sånt driv så att jag kan inte beskriva det. Jag har haft det som skådespelare, jag har haft det i det här. Jag har haft det i medialiteten, att vilja hitta kärnan. Jag klarar inte av det som känns lite förljuget eller det som känns pålagt eller konstlat eller det som behöver bekräftelse eller som är liksom, lite där det finns någon sorts obehagligt smolk i bägaren som man bara inte ska låtsas om. Utan jag hela tiden var så här, aj, då måste jag släppa taget om det. Att jag var så otroligt attraherad på det sättet av den zenbuddhistiska hållningen att ta bort allt guld och glitter. Du ska kunna sitta var som helst. Du behöver inte tillbe någonting. Du behöver inte hänge dig åt någonting. Du behöver inte definiera någonting. Detta är sann mystik. Att överlämna sig till upplevelsen av stunden. Och det får visa sig vad det är. Och då såg jag ju en massa andar. Och så när jag var på zenbuddhistisk retreat. Och ja, det är så uppenbart när man sitter i så många, många timmar i tystnad. Där är en och där och... Det här är liksom, och det här är det där och det där är en ängel, det där är en avliden, att det var olika typer av entiteter och sådär, att kunna sitta kvar och kunna ha koncentrationen i det alldeles öppna fältet, inte behöva vara dömande överhuvudtaget eller värderande av det som sker, utan kunna sitta kvar länge och bara uppleva. Att det är det som jag tror håller oss människor ifrån det mediala, därför att vi är för snabba. Och jag är helt övertygad om att alla är mediala. Det är bara att vi inte har lärt oss teknikerna och att vi inte har tålamod att sitta kvar. Det gudomliga skriker inte, de andra dimensionerna är inte alls så högljudda som sinnet är. Mm. Och i kundalini-yogan så pratar vi om det negativa sinnet, alltså det som det beskyddande sinnet som försöker att beskydda oss från fara. Och att det därför blir så negativt och säga att vi inte ska göra det och det. Jag tycker det är mycket vackrare sätt att se på det än att prata om egot.
Mm.
Att vänta, det här är mitt behov av trygghet som jag hör.
Mm.
Om jag ser det lite mer som det, alltså lyfter perspektivet lite mer. Oj, jag är ganska otrygg. Jag känner mig ganska rädd. Och då försöker jag hitta kontroll och liksom, försäkringar runt omkring mig lite varstans. Och istället då vilja gå in på djupet och hitta en mycket djupare och sannare trygghet. Och för mig hänger det ihop väldigt mycket med terapi, KBT-terapi, att möta sina rädslor. Att jobba med acceptans på riktigt i att exponera sig för det som man är rädd för att se. Att vi klarar mycket mer än vad vi tror eller sådär. Så att, och det kommer ju ur sen buddhistiska filosofier genom mindfulnessen och så. Där man har tagit bort de andliga bitarna. Men egentligen tycker jag att den riktigt djupa andliga utvecklingen, den är helt oflummig.
Mm.
Det handlar om att uppleva stunden så som den är, inte i hur jag värderar den. Mm. Eller i min så att säga, tänkta uppfattning om den. Och kunna förstå skillnaden på det. Det tar väldigt lång tid. Det kräver mycket av oss. Men det är så underbart att få känna det. Och jag kom till det där uppvaknandet som var gigantiskt. Liksom, till slut efter flera år av det här arbetet. Och det var för att det var en vän till mig som fanns på andra sidan jorden. Och var i en knipa. Och mådde inget bra. Och hörde av sig i en sorts paniksituation. Via mail. Och frågade. Kan du se? Kan du hjälpa mig? Skriv vad du känner, vad du upplever. Och då gjorde jag det. Och då kom det. Då plötsligt satt jag, när jag hade skickat mitt svar. Så satt jag i en ljuspelare. Och fick vara med om den totala genomströmningen och sammansmältningen. Och sen... upplevelsen av andra dimensioner mycket, mycket klarare. Och jag påbörjade då så att säga en utbildning med de andliga mästarna som kom till mig då.
Mm.
Så att min viktigaste utbildning har varit den som jag har haft med mina andliga vägledare.
Mm.
Sen har jag gått utbildning också på fysiskt plan med Maria Hopp Rosenlind som finns utanför Motala. Hon är underbar, jättebra mediumlärare tycker jag. I de här högre dimensionerna när det kommer till änglar och uppstigna mästare. Det vi kallar medial vägledning. Hon pysslar inte med att kanalisera avlidna och så. Så att det var ett val som jag gjorde. Jag provade att gå en liten kurs i spiritualistiskt mediumskap också, där man mer gör storseanser och kanaliserar på så sätt som de gör lite mer i det okända, så man går hem till folk eller kanaliserar avlidna och så. Och då var det jättetydligt, jag fick jättemycket budskap om att det är bra att du är här, men det här är inte din grej. Så att jag måste säga, för mig och det som jag lär ut i mina kurser är att det enda som min uppgift är, det är att hjälpa deltagarna att komma till det öppna fältet.
Mm.
Där vi kan uppfatta det som är mycket mer subtilt än den här påtagliga tredimensionella verkligheten.
Mm.
Så att öva sig i stillhet, vila, mjukhet, att stilla det inre tempot, att liksom sänka volymen på hetsen är helt avgörande för att kunna vara kvar och förstå längre resonemang och så.
Mm.
De började också resa iväg med de här mästarna. Jag la mig på sängen och stack iväg med dem och lät dem berätta för mig. Och att när ni gör det framöver, så var inte för snabba i att döma. Eller att tro att man har förstått. Jaha, det betyder det och då betyder det att det är sant. Utan var kvar. Upplev det flera gånger. Känn, det fördjupas allt eftersom. Jag tycker att det är mer som att titta in i ett nyckelhål och försöka ge en summerad bild. Det går inte. Att acceptera att det är subtilt, även för oss som är mediala och utvecklat mediala, så är det svårt att förstå. Det går inte alltid att säga så här och så här är det. För det finns inget medium som alltid har rätt. Nej. Utan det är tolkningar genom en fysisk mänsklig varelse. Och det är det som också är så viktigt att veta när man går till ett medium. Vissa av mina sittningar är ju otroliga. Alltså med jättemycket detaljer och alldeles spot on. Och ibland är det som att det är stopp i kommunikationen eller att det är liksom jättesvårt att hitta flödande information eller så. Det är någonting som jag också har fått lära mig att acceptera och med mina vägledare och så hitta andra sätt och be att få liksom hjälp och vägledning i det, att faktiskt på riktigt våga överlämna mig till stunden även när en klient är med. Och att vara väldigt ödmjuk med det och väldigt transparent med klienterna i det, att nu är det så här, oj här är, och då får det vara en tydlig vink om att det här behöver inte du veta. Du ska lita på dig själv. Så därför tittar jag inte in i framtiden.
Nej.
Därför att det verkar inte vara i linje med det jag ska göra. Därför att det jag ska guida till, det är att finna friden i nuet utan försäkringar. Det är min stora andliga mission. Att hjälpa människor att leva genom hjärtat. Och leva här och nu. Många vill ju komma till mig för att få reda på om de träffar den där mannen någon gång. Eller om det blir det där. Och det händer att det kommer då information om framtiden. Men jag är oerhört öppen med att framtiden är öppen. Den är inte förutbestämd utifrån hur jag uppfattar det. Utan det här är en möjlig väg. Det är som en teaser snarare. Som att om du vill, så kan det bli så här. Att det här finns. Du är jättebra på sånt här. Eller åh, jag ser en underbar familj på det här sättet. Och jag ser att ni åker. Åh, det är längs en landsväg i Frankrike. Åh, det är min dröm. Ja, men det är min dröm det där som du ser. Ja, bejaka den. Liksom. Förstår ni? Och jag har ibland förutsett. Eller fått se kommande partners och så. Och berättat om dem och förklarat hur de är. Och så har klienter hört av sig sagt att han kom. Eller sådär. Men det var sån passion så att vi gick av på mitten av det. Det här går inte. Och så vi har separerat och så vidare. Ja, ja, det blev något annat än. Men han stämde. Det var han.
Ja.
liksom, så att, att leva i det levande livet. Och låta livet vara så här. Våga låta det vara det och se de underbara möjligheterna i den där öppna paletten istället för att jag måste veta de här sakerna för att kunna njuta nu. Jag går själv inte till medium som berättar om framtiden för jag vill inte veta. Jag tycker om att leva i spänningen, nyfikenheten och öppenheten. Och att det är en otrolig fördjupning i gudskontakten, upplever jag. Kontakten med källan kan man snarare säga. Eller det djupaste medvetandet eller som allt vilar i. Det fördjupas enormt när vi står utan livboj. Och jag tycker att de tillfällena och perioderna i livet är kanske de mest avgörande. Och de härligaste och viktigaste. Att kunna börja lära sig att slappna av och våga ta emot de här kriserna av att inte veta och inte känna sig hållen. Och vad händer, kan jag bära mitt kors och ändå tro, om man ska använda en kristen metafor, att det finns någonting oerhört i att vi möter dualiteten här och det är inte meningen Att allt ska vara lätt hela tiden.
Nej.
Att många vill komma och veta att allt kommer att bli bra. Men vi vet ju av erfarenhet, alla vi som är vuxna, att livet kommer att hända oss varje dag.
Mm.
Det finns inget slutmål som är enbart lycka, glädje. Nej. Utan död händer, olyckor händer, sorger händer, besvikelse händer, trötthet händer. Alltså, många nivåer av det som inte är alldeles perfekt. Och hur skulle det vara att leva ett alldeles perfekt liv? Jag tror att det ser man ju på alla runt omkring sig, att när vi nått nästa nivå, då blir vi lite bekväma på den stolen, så ser vi inte längre vad vi har och så fortsätter vi att klaga.
Mm.
Eller hur? Att vi är så invanda i det mönstret, att aldrig låta någonting duga eller räcka.
Så här förnöjsamhet, liksom. Att bara vara nöjd. Att vi hela, det är så mycket att vi måste sträva. Och jag resonerar så mycket. Det hörs också så mycket vänner runt omkring som upplever också att de har allt så här, materiellt. Liksom. De har allt, så här, men ändå är det någonting som de gör att de inte känner sig nöjda.
Mm.
Och jag tror att det är så många som känner så. Och igen då att lite så här, vilja ha lite kontroll. Liksom, att bara släppa det. Bara embrace. Bara, undrar vad den här dagen ger. Att bara våga landa i sitt hjärta och bara, nu är jag här. Mm. Det är ju som befrielse.
Mm.
Fint sagt. Där känner jag ju också igen både i mig själv och i vänkretsen och hos mina klienter.
Mm.
Och att den här besvikelsen som många bär på, att man kan känna att man blivit lurad, att det yttre skulle göra mig lycklig.
Ja.
Och så står jag ändå här och känner inte mig själv. Jag vet inte vad jag vill. Det är den vanligaste frågan jag får som medium. Jag vet inte vad jag vill.
Mm.
Och jag har ingen kontakt med, jag har ingen passion, jag har ingen lust. Jag har ingen dröm om något jobb eller liksom, inget fritidsintresse som ger mig där. Då är det ganska viktigt att få hjälp, tänker jag.
Mm.
Att få lite guidning via terapi eller via kanske yoga, någon liksom guidning på annat sätt, på mer eller mindre andligt sätt. Och där upplever jag att alla egentligen vet vad man vill. Sen kan man vara rädd för att bejaka om man vill, men vad den där längtan efter att finna någon sorts vilja eller mening, åt vilket håll det på något sätt lutar åt, även om man kan ha väldigt mycket skam kring att våga erkänna det eller sådär. Rädsla för vad andra ska tycka eller sån sak. Men för vissa är det ju en känsla av att ingenting har någon riktigt djup mening om jag inte söker den i det andliga. Och vissa egentligen vet det. Att jag kan liksom söka lite här och var och utveckla andra liksom intressen och så. Men det är någon djupare känsla av fundament som saknas ändå.
Mm.
Och mycket av mitt arbete som medium också i mina kurser upplever jag handlar om att hjälpa människor att börja bejaka en vackrare röst inom sig.
Mm.
Och att om jag som medium säger någonting som de inte vill, då säger de det direkt.
Mm.
Det vill säga, vi vet vad vi vill.
Mm.
Vi vågar inte ge uttryck för det. Vi vågar inte validera det i oss själva. Bekräfta det. Utan det vi är vana att få bekräftelse för är det negativa av oss själva.
Mm.
Eftersom vi är så skyddslösa som varelser, som djur. Vi är inga rovdjur. Vi har inga huggtänder. Vi har inga sköldar. Vi är otroligt skyddslösa och vi är flockdjur. Vi är ju barns längst av alla på jorden. Och man omfamnar det att vi faktiskt behöver stöd och vi behöver varandra. Och vi behöver bekräftelse. Att vi behöver börja ge oss själva det.
Mm.
Och att bygga upp en varaktig inre vänskapsrelation genom att börja följa våra ja istället för våra nej.
Mm.
Och göra det väldigt varsamt. Och där kan det vara väldigt fint att ha hjälp av någon. Eller flera, tycker jag. Så man inte blir så beroende av en.
Mm.
ha vänner, skapa lite vänskapsträffar där man peppar varandra, där man lyssnar på de här djupare behoven och längtan, där man tar upp det med sina vänner, där man vågar vara lite pionjär, och man kan göra det på ett ganska skyddat sätt. Man behöver inte börja prata om änglar första gången, men till exempel, skulle ni vilja prata om känslan av mening med det vi pysslar med? Alltså, eller hur? Så får det liksom långsamt komma in. Och samma, jag är väldigt mycket för det här enkla, att börja ge sig själv möjlighet att se hur många val vi har att ge oss själva ett kärleksfullt liv. Och att jag faktiskt vet vad jag vill genom vilken kopp vill jag dricka ur. Mm. Vad vill jag dricka? Vad är det för frukost jag vill ha? Vad är gott för mig?
Mm.
Och att vi vet alla vad vi vill. Det är bara att vi har så mycket ideal och så mycket prestation. Eller vad det nu kan vara. Mm. Som liksom, att det styr mycket, mycket mer. För att vi är så skyddslösa. Så att om vi kan börja acceptera det. Att jag har de här rädslorna. Att om jag äter det där, då kanske jag inte får vara med.
Okej. Okay. Men så fint.
Ja. Men om jag kan vara med mig själv. Jag är mycket för det här att lära ut att befinna sig i en ständig kran med sig själv. Jag håller om mig.
Och gud, vad fint.
Aha. Det ska vara. Varför finns jag där för mig själv?
Mm. En ständig kran med mig själv.
Mm.
Gud, underbart.
Aha.
Men det handlar ju hela tiden om att komma tillbaka till sig själv. Vem är jag? Inte att det ska finnas en perfekt mall som nu har du nått dit till den här perfekta. Utan vem är jag? Och vad är min resa?
Ja. Spiritorious. Att ha lite master att hålla sig längs vägen i det där upptäckandet. I att kundalini-yogan till exempel kan få vara en mast.
Mm.
Väldigt mycket föreställningar och regler kring hur man ska utöva det. Och det är väldigt noga med saker och ting. Och att prova att göra det fullt ut för att känna effekterna av det.
Mm.
För att våga låta någonting vara så där styrt. För att över tid se vad det gör med en.
Mm.
Och hur fri man kan bli inom ramarna. För helt utan ramar så är vi också väldigt vilsna. Mm. Det är som att liksom simma ut i Atlanten, hej då, vi hörs. Än att man går på en stor ångare och liksom långsamt får ta sig över Atlanten över månader eller år av som utforskande av någonting.
Mm.
Och att, det tycker jag har varit otroligt hjälpsamt, att prova någonting ordentligt.
Mm.
Och inte hoppa runt alldeles för mycket samtidigt på jättemånga olika grejer. Vi har ett långt liv att se fram emot. Mm. Så vi måste inte göra allt på en gång. Att det är många som kommer hit som har otroligt många utbildningar som de gör samtidigt. Och som de gör liksom, som inte hänger ihop utan som kan tala emot varandra. Och att då går det inte att fördjupa sig eller förstå någon av teknikerna. Eller någon av sätten. Och det kan handla om att man egentligen är rädd för att förlora sig i någonting.
Mm.
Och då skulle jag snarare säga, stanna upp, bromsa upp och ta en sak i taget och se att du har kontroll. Att du kan sitta kvar och ändå vara kvar autentisk dig själv, även i den här kontrollerade formen. Och se vad den ger av hjälp i fördjupning, än att vi ska dutta på ytan eller skrapa på finissarna och aldrig kommer under den.
Mm.
Så att bestämma sig för att hänge sig åt någonting och prova det. Och möta allt motstånd och se, wow, det finns sån potential till fördjupning av det autentiska i det. Att vi också överlämnar oss till någonting. För många av oss har ju ett väldigt förakt för auktoriteter.
Ja.
Och att det kan hålla oss ifrån djup tillit. Varför jag har gjort yogan, tantran, det mediala, det kommer ur samma kärna. I samma autentiska kärna. Ja, vad är kundalinikraften?
Mm.
Hur känns den? Vad är den? Vad gör den med mig? Hur kan jag få kontroll på den? Och koll på den? Och hur kan den hjälpa mig? Mm. Det är bara liksom en utbrodering av samma kärna. Att leva i upplevelsen och genom hjärtat. Som också är samma kärna som är i det buddhistiska utövandet. Så, men där så bejakar man ju inte kroppen på det sätt som man gör i yoga och i tantra. Så att det blir en naturlig utveckling och fördjupning av men vi är ju en kropp också, vad ska jag göra med den då? Eller, vad gör man av sexualiteten då? Varför är den skamlig då? Mm. Vad är det med det här då? Att vilja på något sätt. Det gick väldigt mjukt och lugnt till. Då kom jag in i tantran med en djup förståelse för hur jag kunde känna och få koll på energierna. Hur man riktar energierna. Hur man kan släppa lös energierna i kroppen. För det kunde jag ju redan. Så då kunde liksom kärnan i vad det handlar om. Och den gudomliga kontakten. Och överlämnandet. Och vördnaden. Och, utifrån det som du så fint sa. Den här förnöjsamheten. Mm. Det får utvecklas som det ska. Och det visar sig. Och det som är rätt är alltid skönt.
Mm.
Även i det som är obekvämt då, i till exempel kundalini-yogan, meditationen, tantra, vad som helst, ändå, det finns en djup känsla av mening, även i det som skaver, i att nu, jag blir galen, jag blir arg så fort jag sätter mig på mattan, för nu är jag i en fas av det här, och, alltså, att man på något sätt ändå känner att det är rätt, är ni med?
Mm.
Lite som det är i en relation, att när vi kan släppa den här känslan av att det borde vara bra hela tiden, och istället vara i att vi är i det levande livet tillsammans. Vi möter den här instabiliteten tillsammans. Vad är det som har hänt? Berätta. Vad spännande. Jag finns här för dig.
Mm.
Tack att jag får finnas. Tack för att du släpper in mig. Eller hur?
Mm.
Att det är snarare det som det handlar om. Än att det ska vara bra hela tiden.
Mm.
Eller att det inte skulle finnas några bucklor längs vägen. Utan bucklorna är ju också väldigt spännande.
Ja.
När vi har en kärleksfull inställning.
Mm.
Att vi är med varandra och att jag är med mig själv. Att jag går in i kramen i alla de här grejerna. Och därför är det ganska skönt, tänker jag, att grunda sig mycket och vårda det här med vem är jag och vad vill jag. Och spännande. Innan man kanske öppnar upp den mediala förmågan. För det är många som blir lite skrämda av det och inte kan förstå informationen de får. Eller det de ser eller de upplever eller hör. Eller så att man kan bli rädd.
Mm.
Och då är det oftast bara att man inte har grundat sig. Att man inte känner sig trygg i sig själv först.
Mm.
Och då kan man ju antingen få hjälp med det via utbildning. Eller bara bromsa den mediala utvecklingen ett tag.
Mm.
Inte öppnas upp så mycket för kontakt med andra entiteter. Eller så, utan mer kontakt med sitt eget hjärta, sin själ. Mm. Kanske sin skyddsängel eller det gudomliga. Eller med, som för er del då, ärkeängeln Mikael. Spiritorius. Han är ju otroligt häftig. Han är väldigt verkställande. Så när jag upplever honom att han är otroligt bra på att hjälpa oss att bejaka våra drömmar, bli enklare, renare. Han bär ju det sanningens svärd i sin hand. Och han är kanske den ärkeängel som är allra lättast att uppfatta. Mm. Därför att han är så tydlig, så skarp och så skild från vår energi. Ni är båda väldigt mjuka. Och han är ju väldigt skarp i energin. Mm. Han är inte så rund. Mm. Han är mer som en, ja, som ett svärd.
Mm.
Och det är ett kristallsvärd som man liksom skär igenom illusionen. Så det är verkligen sanningens budbärare. Att sluta ljug för dig själv. Stopp! Nej! Mm. Det kan vara väldigt kraftfull. Men det är så kärleksfullt.
Mm.
Det är så balanserat. Han ser rakt in i kärnan hos var och en och säger, nej, men du ljuger ju för dig själv. Vänta!
Mm.
Jag skulle rekommendera er att ta fram en bok och skriva ner vad ni får till er när ni känner av honom. Eller när ni kallar på honom.
Mm.
Så att han kan få börja bli en av era lärare.
Mm.
Skriv ner så att man inte bara lite diffust får en känsla av. Det andra han bär på är den vita liljan. Som är fredens symbol.
Mm.
Så att allt som han syftar till är att finna friden. Att vara sann, att vara enkel, leva mycket enklare, mycket renare, mycket klarare. Inte hålla på älta och tröste prata med sig själv i all evighet. Att om jag gör så hittar man försäkringen. Utan jag provar säga nej. Jag provar sluta med att wobbla och liksom vara ängslig. Och jag provar ta ett beslut och se vad som händer. Därefter kan jag ändra mig. Men att han är mycket för det här upplever jag. Att gör dig själv en tjänst och ta ambivalensen som ett nej. Prova våga säga nej till någonting. För att du ska känna ditt ja. Därför är han så klar, god, väldigt bra meditationslärare. I att få hjälp att genomstrålas av hans goda idéer. Av att det kommer en övning till er nu. Är att tänka att ni sitter i ett vattenfall. Ett heligt vatten som sköljer igenom och kommer uppifrån och ner. Och att ni också sitter i en vattenkälla. Och att man får bli rensad och ren inne i kroppen. Inne i hjärnan. Inne i sinnet. Och att allting, liksom, alla organ och nervsystemet, blodomloppet. Allt bara får genomsköljas av renhet, klarhet, enkelhet. Att det här inre... Att vi har ljugit för oss själva eller svikit oss själva mycket genom att försöka att förhandla med oss själva med våra nej. Att jag inte vågar säga ja till mitt nej, om ni förstår vad jag menar.
Absolut.
Stå för sitt beslut eller så. Och att göra det där väldigt mycket enklare, väldigt mycket mjukare. Och att öva sig att också säga nej. I det enkla. Nej, jag vill inte ha den koppen. Jag vill ha den där. Nej, jag vill inte dricka det här teet. Eller nej. Jag vill ha det här kaffet, eller vad du med. Är ni med? Så där är han expert på balans. Och en manlig energi som är oerhört kvinnlig i sin karaktär. Den är inkännande, den är mjuk, den är kärleksfull, den är varm, den vill väl, den är nyfiken. Inspirerande, men den är också rotad, stark, kraftfull. Jag bär dig, kom, vi går, eller hur? Det är enkel. Fötternas liksom, visdom får leda på något sätt. Hit ska vi, säger fötterna. Jag överlämnar mig till det som är längst ifrån hjärnan. Det som går närmast är grundningen och rötten. Jag tycker verkligen att ni ska rekommendera till alla att börja ta fram ett anteckningsblock. Gärna köpa ett vackert, nytt, inspirerat ark i ditt liv. Av att du vill följa med och se vad vi får för vägledning. Dels ifrån vårt eget hjärta, ifrån själen. Man säger att hjärtat är porten till själen. Och jag brukar säga, och gjorde jättemycket i början i min mediala resa. Då var jag väldigt vetgirig. Och jag sa till dem, jag förstår inte vad du säger. Jag hör inte, nu får du, vänta. Det är för mycket information på en gång, jag får inte ner det här. Ta det långsammare. Jag vill ha det på ett sätt så att jag kan förstå. Vänta, nu behöver jag 3 andetag och bara släppa taget. Och jag behöver, nej, jag behöver gå och lägga mig. Okej, jag går och lägger mig. För jag hör inte för att jag är så himla uppstressad över att göra fel. Okej, jag går och lägger mig. Jag måste dricka ett glas vatten först. Jag är helt slut. Nu jag går och lägger mig en stund. Sen så bara rinner det till. Att liksom vara med sig själv och ge sig tid till att börja följa med i vägledningen. Och sen handlar det lite om att börja följa med i de goda råden. Och se, men vad sa han faktiskt? Eller vad fick jag till mig? Oavsett var det kom ifrån. Av frukten känner vi trädet. Och vi behöver inte veta vad trädet är. De flesta medium ser inte vem som ger informationen. Utan att man får informationen rakt ifrån Akasha-arkiven och så. Och att det intuitivt överförs till mediumet som då kan se saker eller uppleva saker eller få goda råd till klienten.
Hur får du, hör du röst, eller, liksom, eller ser du bilder eller hur får du din information?
På alla sätt. Genom alla sinnen. Men det är de subtila inre sinnena. Så att jag blundar i regel då. För att jag har ett inre seende och min tillit till det jag får till mig. Och att kunna lyssna på de subtila inre rösterna. Och jag har haft mycket syner och hörsel som har varit fysiska. Och de har jag sagt nej till för de har skrämt mig. Så då har jag varit jättetydlig med att det där vill inte jag ha. Och då slutar det omedelbart. Och jag har aldrig några andra som stör mig.
Nej.
Därför att jag har sagt ifrån till det. Då kan inte jag jobba mer.
Mm.
Liksom. Utan det här som gäller. Det här är mitt hem. Det är helt oacceptabelt. Alltså, mm. Aldrig.
Det måste ju vi jobba med. Som inte är så bra på att sätta gränser. Mm. Vi måste jobba med att sätta gränser. Både i fysiska världen men också i andevärlden.
Ja, verkligen. Det hänger ihop väldigt mycket.
Mm. Mm.
Och då gäller det, det. Fundamentet för det är att bejaka sina ja och sina nej. I det enkla. Mm. Mm. Tänka mycket mindre grandiost.
Mm.
Att det behöver inte vara livsavgörande beslut. Utan det är i det lilla hela tiden. Vad vill jag? Vad känns rätt? Vad är skönt? Jaha. Enkelhet.
Mm.
Jag går dit. Jag ska ut på en promenad. Vad dras jag till? Jag går dit. Och samma i det mediala. Det ska vara skönt. Det ska vara lätt. Mm. Och det ska vara kärleksfulla budskap.
Mm.
Vissa drar ju till sig väldigt knepiga andar. Och väldigt konstiga energier. Och då är det i regel för att personen i fråga. Är intresserad av sådana energier.
Mm.
Som har... mycket dragning till det okulta eller mörkt eller alltså sådär.
Mm.
Ju mer grundad man är och ju lugnare man är i det, desto lugnare information får man också.
Mm.
Men jag har ju sett väldigt mycket som man skulle säga är väldigt läskigt eller sådär, om man skulle ha det i en skräckfilm.
Mm.
Men det är ju absolut inte läskigt. Man sitter lugnt och skönt och tryggt och har god kontakt med sina egna vägledare. Och varför kommer det här? Och vad vill det? Och sitta kvar och lyssna. Jag har hjälpt många andra över till andra sidan och så, som har varit jättekaotiska. Men då om jag är lugn och trygg och säger, sitt ner. Du är välkommen. Vad kan jag göra för dig? Hur mår du? De är arga för att de är rädda i det.
Ja.
Det handlar mycket om att själv hålla sig på en hög frekvens och bry sig mycket om sig själv.
Mm.
Tillit till att det är underbart att ha kontakt med andra världen. Det är underbart att möta sina rädslor och se att men de har ingen makt över oss.
Mm.
Vi har möjlighet att gästa deras värld men de kan inte skada oss. Det är vår egen rädsla som skadar oss. Vår egen föreställning om andra världen.
Precis. Mm.
Och om att det finns farligt och läskigt. Men finns det det i den här världen? Nej.
Mm.
Människor kan vara mer eller mindre liksom hänfallna åt något som är styrt av rädsla eller hämnd eller så. Men farligare än så är det ju inte. Har jag pratat som en kul
skriva? Ja, men det här har varit ett så fantastiskt samtal med dig, Frida. Jag vill aldrig sluta lyssna till dig.
Nej, jag tänkte på det också något, alltså som när du kan verkligen förstå, så det kändes nästan som att vi satt i, ja men som i en av dina så här, sessions, för att det var
det kände jag med.
Jag kände det också. Mm. För det var så där som precis som du sa att nej, men vi ska bara ner, vi ska in i hjärtat och du som guida dina klienter kan säga in i ja men sin egen men finna det här utrymmet där och det jag bara kände att det är precis det som hela, det är det vi har gjort under det här samtalet. Vi har varit i det utrymmet. I oss själva.
Ja, så. Vad fint.
Man blev så uppfylld här nu av hela vårt samtal. Så jag liksom bara, Ja, men Frida, som sagt. Det här har varit ett helt fantastiskt samtal. Ja. Och vi är så otroligt tacksamma och glada över allt du har delat med oss här. Jag tror att det kommer hjälpa jättemånga. Och det här ska bli så roligt och spännande också med vår nya Archangel Michael-bok som vi alla ska ha nu tillsammans. Och följa hans guidance. Och jag kan känna, jag resonerar så mycket med det du sa. Jag tror att han har, utan att jag vetat om kanske alltid att vart han, så har han kommit in många gånger och gett mig de här, säg nej nu till det här. Eller säg ja till det här. Jag kan känna det. Hoppa nu. Våga hoppa nu. Det är, tror jag han som har varit där. Och,
ja.
Men jag tänkte bara höra med dig som så här, slut. Och är det någonting som du känner att du skulle vilja dela med lyssnarna? Någonting som du kanske får till dig nu? Något budskap eller någonting som du skulle vilja dela innan vi säger hej då?
Om jag skulle låta det här vara slutordet. Att Initialt så pratade ni om att ni var intresserade av änglar. Och att det är någonting som jag jobbar mycket med. Och att hjälpa människor att få kontakt med sina änglar i det som jag kallar doakören. Det här gänget som alla har runt sig. Det är absolut inte så att vi har en guide. Eller, vi har en i och för sig spirituell guide som är vår bästa vän som är oss närmast. Sen har vi en skyddsängel och sen har vi ett stort gäng med hjälpare som också kommer och går i våra liv beroende på vad vi står i. Men tänk dig att medialt så är det du som bestämmer vilka du vill ha kontakt med och vilken dimension som du öppnar dig för. Så om man börjar öppna sig för att själv vilja ha kontakt med änglavärlden så kan det hjälpa att lyssna på musik via Spotify eller så som heter något med Angel Vibrations, alltså sök på det, det finns hur mycket som helst där kompositörer har försökt att få ner hur det medialt låter med änglavärlden. Då kan vi få hjälp till exempel så genom klangskålar, klockor, det är mycket klangspel, höga röster liksom, sådär, som kan hjälpa oss att tuna in på den vibrationen, att läsa om änglar, att börja änglakort som ni pratade om, att bejaka änglaenergier och vad är det som kommer till mig då, vad jag vill ha på mig. Det brukar inte vara så mycket svart och mörkblått och tungt utan skira, lätta, mjuka kläder. Vad är det för skor? Vad är det för, alltså, det är en flygande, lättsam, väldigt glad, njutningsfull känsla i allt som har med änglavärlden att göra. Med experter på att njuta, vara närvarande och se det heliga i allt. Och med just otroligt högfrekventa. Har så lite ego man bara kan ha. Men liksom bara, wow, du är så underbar. Och det här. Och det är så ljuvligt att du själv öppnar sig för att det är det jag vill ha kontakt med nu. Och ta guidning kring på vilket sätt du är nyfiken på änglavärlden. Och vad du får lust att googla. Eller vad det är för någonting som kommer i din väg. När du börjar öppna dig för det. Så att oavsett vad du är intresserad av medialt sett. Säg det. Skriv ner det. Uttryck det. Hallå, jag vill ha. Så kommer det dyka upp synkronitet och hjälp att se och förstå mer och mer och mer och bli guidade till en djupare kontakt. Mm. Och samma sak med Arkängel Mikael, så kan ni skriva ner om ni känner. Skriv av er, skriv ut det. Skriv dig brev till honom så att han kan svara. Mm. Att liksom bönerna får bli mer påtagligt överlämnade. Ja. Mm.
Tusen, tusen tack Frida för att du ville vara med i våran podd.
Tack.
Och vi ses ju igen, det har vi ju bestämt nu.
Ja.
Ja. Ni är så välkomna, verkligen. Det var jättefint att få vara i er underbara energi. Vilken livsglädje som fyller mig.
Mm. Tack, detsamma verkligen. Det här var fantastiskt. Och som sagt, vi säger inte hej då, vi säger bara vi ses snart.
Ja, gärna. Och lycka till med podden. Alltså, vad spännande. Gud, det här kommer bli jättebra.
Tusen tack. Oh, det ska bli så roligt och det ska bli så underbart att släppa det här avsnittet.
Och ni är väldigt påhejade av andra världen.
Oh, tack.
Det är party runt er nu.
Så nej, men gud, vad underbart. Vad härligt att höra. Du blir jätteglad.
Ja, jag också. Och jag känner det lite. Jag känner, här är jag pirrigt här i mitt kök.
Underbart.
Yes.
Okej, ja, tack för nu. Tusen tack för nu. Tack. Vi hörs snart igen.
Ja, tack så mycket. Tack.